Podplay.
Det är vecka 42, 2022. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Så fick vi då till slut en ny regering som långsamt ska ta plats. Det finns ju någonting, jag vet inte, det är ju alltid något historiskt när man ser det där. Minns ni, ja nu är det bara några dagar sedan, men minns ni var ni var när ni fick höra Kristersson formulera då den här regeringsbildningen?
Jag var på min brors skyltfabrik. Det var ett gäng som hade samlats framför tvn och så satt vi där med hakan och tappade nästan. Fast man hade ju ändå väntat sig det här resultatet, men ja, det var intressant.
Ska din bror göra skyltar åt regeringen?
Utvisningsskyltar, den här återvandringståget, enkelbiljett i Kabul-skyltar. Ja, men det kanske är så att han får det uppdraget.
Man minns ju, tycker jag, vad man var. Jag minns att jag satt upp i min studentlägenhet i Sundsvall 2006 när Göran Persson tog sina sista skälvande minuter som statsminister, när det var liksom den nya borgerliga vågen. Och jag tycker jag var i Sundsvall även 4 år senare, jag skulle åka upp och göra något reportage då kring SD:s framgångar. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var för, men det var någon sån här lokal reportage. Så jag tycker man minns det finns något historiskt. Och nu satt jag på ett Espresso House på Centralstationen i Stockholm. Jag hade precis beställt in en av deras hemgjorda blåbärspaj med extra mycket vaniljsås då när Kristersson gick upp. Och jag vet inte, det fanns en fin diskrepans mellan det som sades. Jag satt och tittade på min iPhone då, så det som sades där kändes ju väldigt historiskt. Och sen då när man tittar sig runt i lokalen så var det fullt av svenskar av olika ursprung och kön och ålder som bara ägnade sig åt sitt. Det var liksom ingen annan som satt och tittade på det här. Så att det fanns någonting fint, alltså i Twitter-världen så var det ju samtidigt att folk har twittrat att nu går världen under eller tvärtom, nu äntligen får vi tillbaka vår värld. Mm. Men så kollar man på svensken i allmänhet som bara satt och gjorde allting möjligt och bara några bord bort. Det här är ju en platt spaning på ett sätt, men den säger ju ändå någonting. Det var en kvinna då i slöja som hade hon lekte med alla sina barn som for runt. Det var många barn, och hade jag varit SD-väljare så hade jag sagt såklart att det är många barn. Men det tänkte inte jag, utan jag satt och fokuserade på min vaniljsås. Så att jag tänkte ingenting på mängden barn, men jag tänkte ändå på att
det är dina barn, kan man säga. Vaniljsås runt om i landet.
Ja. Nej, men jag vet inte, det blir alltid talande. På samma sätt som jag minns när SD pumpar ut den här bidragsbromsen, när den här äldre kvinnan och en muslim som liksom rusade mot samma nödbroms då.
Deras första reklamfilm där som blev censurerad.
Ja, som de sen fick portar från TV4. Det var 2010 då, när min pappa levde sina sista dagar, och han hade då just en beslöjad kvinna som stod och hjälpte honom med alla toalettbestyr och sånt där. Och det är ju såklart en platt analys i sig, för det är såklart man kan kritisera migrationspolitik samtidigt som man ser ett värde i en invandrad befolkning. Men det blir ändå talande på något sätt när man sitter och tittar på det där. Man tänker att just nu så pågår det grejer politiskt som såklart kommer ha effekter, långtgående effekter, men svenskens liv bara fortgår där medan jag satt och väntade på min blåbärspaj. Jag tänkte bara utveckla det här lite mer i dagens minut. Jag satt på Espresso House, jag hade precis fått in min blåbärspaj. De gör faktiskt en ganska bra blåbärspaj för att vara en sån stor kedja. Jag tycker den har kanske att kanten skulle kunna vara lite mer crunchy i sig. Ni vet den här som är liksom mot pajformen. Jag tycker om när den är lite extra bullig sådär, men den är ganska... Ja, strunt samma. Det är ganska god i alla fall.
De har för mycket gluten i degen, det är därför.
Jaha, är det bra? För jag såg även att de hade, och där misstänker jag dig John, de hade även en half-baked caramel muffin med kola sås. Så skulle jag precis till att beställa den, men då läste jag på den här lilla papperslappen framför den att den var vegan-based, att det var något veganskt. Och då tänkte jag, nu har han varit här också, Anna.
Jag har gjort muffins.
Nej, men att jag har påverkat med allt det här skitsnacket du håller på med och säger, baktala mejeriprodukter och kött.
Men vad är det med vegan, vad är det du inte gillar med det?
Att det smakar mindre gott. Jag vill ha mjölk, jag vill ha smör, jag vill ha... De har säkert dragit ner på socker också. Alltid när det är vegan så drar de även ner på socker, även om socker inte... Jag struntar. Det jag tänkte prata om...
Du vet att jag håller med om att jag hatar att bli förknippad med de här nyttiga veganerna.
Ja, det är sant. Du är en av de onyttigaste veganerna.
Ja, det är jag faktiskt. Och det är jag med stolthet. Och vegetarian, jag är inte vegan. Och det borde du ha lärt dig vid det här laget. Men det skiter du i.
Strunt Sanna, kan vi få lite fokus i talmansalen? Jag ska prata om regeringsbildning.
Det var ju du som drog upp veganfrågan.
Jo, jag ville bara ha det ur vägen om folk satt och undrade vad jag åt. Okej. I alla fall, ja, men ni såg den allihopa, jag ska inte bli långrande, men jag har några små talpunkter här i alla fall. Det var ju så att det var ganska snabbt, Kristersson gick upp och började prata lite. Och sen så, ja men ganska snabbt, nästan omedelbart så lät det ju så här.
Jag tänkte vi skulle börja, faktiskt vi kommer tillbaka. Vi börjar med dig, Jimmy Åkesson.
Tack för det, Ulf.
Det är bara slående att det enda partiet där uppe vid podiet som inte har några ministerposter är de som också får börja lägga ut politiken. Ja. Det säger ju givetvis någonting om hur nöjd Jimmy var. Man såg ju på honom att han var nöjd. Och sen var det en lång harang över allting som de då skulle få igenom trots att de då undvek ministerplatser. Och det var ju ofta så att han raljerade bam, 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 och sen sa han med mera, med mera, med mera. Han hade inte ens tid nog att gå igenom allting som de hade fått igenom. Mm. Och ju mer han sa, om man kollar på det här efter, så kan man liksom snegla över på de andra partiledarna, vilket är ganska roligt. Det finns ju givetvis en viss skam i deras ögon, för de förstår ju, de är inte idioter, de förstår ju också hur det här ser ut, att här ställer vi upp den nya regeringen, men först ordet till den som egentligen har satt agendan. Så klart att de förstår, det är ju intelligenta människor, de fattar ju hur det ser ut. Ja, men de fick igenom massa grejer, de ska även börja titta på såna här gamla idéer som de har haft, en av SDs huvudfrågor, tiggeriförbudet, som vi alla har gått och väntat på. Det känns ju som en tiggeriförbudet i en sån där, det är en fråga som högern verkligen drev liksom i ett annat Sverige. Det känns ju länge sedan, det här var ju nästan innan den stora flyktingvågen 2015. Det är ju roligt nu att när tiggarna var överallt i storstäderna, det är liksom numera det gamla goda Sverige, när högern kunde ena sig kring att försöka få bort rumänerna utanför Åhléns. Ja. Alltså att det är nu någon slags en tid de drömmer tillbaka till, när de kan enas kring en sån simpel fråga. Det känns ju kanske som att svensken i övrigt har gått vidare och tänker att det är inte huvudproblemet just nu, men det är, ja, det är i alla fall någonting som SD också ska ta en titt på. Så de var ju supernöjda såklart. Sen över då till Ebba Busch, och det finns ju någonting ändå spännande, oavsett vad man har röstat, så det finns något spännande när det ändå blir ett totalt maktskifte, alltså när det går då från vänster till höger, för man kan ju då göra upp med allting som har varit. Man kan ju då låtsas att numera är det ett helt nytt blad. Nu finns det inga regler längre. Nu kan vi lösa alla problem som vi tidigare har haft. Mm. Det är ganska komplicerade grejer som man numera kan säga bara, ja men just det, nu löser vi det här. Till exempel den här svåra klimatkrisen.
Ska vi klara klimatomställningen då? Om vi rör oss vidare till den. Exakt. Sverige ska klara klimatomställningen. Vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet. Men vi ska göra det utan att slå sönder svenska företag och svenska familjers ekonomi.
Kanon, tack då. Nu är det äntligen löst. Skönt.
Ja. Det men det är ju det som krävs ju tyvärr. Det är ju så jävla sjukt.
Ja, men det är ju så härligt att de bara, ska vi riva av den här klimatfrågan då? Ja, men vi gör det nu när vi ändå...
Ja.
De har löst den.
Det finns någonting. Ja, men det är så fint. Och vi ska göra det utan att någon ska behöva uppoffra någonting. Det är kanon, då har vi det avklarat. Check och bock. Det finns någonting fint med det bara. Det här första dygnet, liksom, när man bara kan säga sådana saker. Att, liksom, tiggarna, bort, klimatfrågan, check, löst.
Hör den ihop?
Bovarna ska in bakom lås och bom, check. Har ni fler frågor? Ja. Och sen då, sen hade vi då killen som blev över. Killen längst till höger, Johan Persson, som... Ja, han... jag ska säga... Det talar ju inte till hans fördel att han alltid ser ut som att man har fått knacka på 3 gånger på hans kontorsdörr precis innan presskonferensen, och att han inte svarat de 3 första gångerna, och att han sen säger jag kommer, att han har en sån otroligt nyvaken aura.
Alltid ute i sista minuten.
Ja, men man vet att det är någon som liksom antagligen jobbar fulltid och heltid med att se till att Johan Persson alltid är vaken till pressträffarna, och sen har med sig en sån liten kam in i fickan för att bara få till den där lite sköna frisyren, för att när han vaknar och tittar ut i sitt kontor så står håret åt alla håll och säger man, Johan kom hit, och så spottar hon i handen kanske och bara lägger benan rätt innan han då är redan. Han har ju ett otroligt nyvaket utseende, och det var ju ganska uppenbart att Liberalerna kanske inte har fått igenom jättemycket av sin politik. Det kan man ju höra då inte minst på Johan Persson, som börjar prata om, ja, lite andra grejer. Vi kan lyssna vad han sa när han fick ordet då.
Det finns så mycket mer än utbildning och arbete och trygghet i största allmänhet. Vi måste se till att vi skapar en mening med vår tid här på jorden. Vi tycker att det här med idrott är viktigt. Det är, idrotten har ett stort egenvärde. Ja. Det har en stor roll för folkhälsan. Det har en stor roll för just den här meningen och känslan av sammanhang.
Precis.
Vad ska han tvinga folk att idrotta?
Nej, men vi kan lyssna på början här, för att den första meningen där som det blir ganska tydligt att han själv då förstår att de kanske inte har fått igenom någonting kring de här andra grejerna som de andra partierna då verkar bry sig ganska mycket om, som utbildning och trygghet och så. Det finns andra.
Det finns så mycket mer än utbildning och arbete och trygghet i största allmänhet.
Det finns så mycket mer än trygghet i största allmänhet. Tänk på idrotten. Och man fattar ju såklart att det här bara går ut i slutändan på att Johan Persson har fått igenom sitt enda krav som han hade för att sitta med i regeringen, att han får säsongsbiljetter till Örebro SKs hemmamatcher. Man fattar ju att det är det enda kravet han hade, och han är kanonnöjd med det.
Eller till alla?
Nej, jag tror att det är bara han som gillar Örebro. De har inte så mycket fans. Det är ganska tomt på deras ståplats. Men där är han nu garanterad en plats i 4 år. Mm. Oavsett om det blir i allsvenskan eller superettan.
Det var inte en bortkastad röst då alltså?
Nej, han drev igenom det som var viktigt för
alla liberaler i landet.
Johan Persson sa då efter presskonferensen, citat här till TT, kan jag få gå och lägga mig igen nu? Det har varit en tuff dag, det har varit tuffa vakna 15 minuter, slut citat. Det finns en bild då som är ganska talande, ni kan gå in på SVT Play, hela den här pressträffen ligger fortfarande uppe. Det är Åkesson längst till vänster i bild och ganska, ska man säga, att han ser ganska nöjd ut. Han myser i sin framgång. Sen Ulf då som tittar ner, Ebba pular med sina papper. Och så längst till höger så står han då, idrottsministern kanske, Johan Persson, som tyvärr hade somnat igen. Och sen under bänken där så ser man Liberalernas vakenhetsminister som drar honom i tårna och försöker få honom att se i alla fall. Ja, det blir spännande 4 år.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Klara Doktorov, du pratade om en skyltfabrik i fredags. Sen såg jag, följde dig på Instastory där och jag såg att du var på Gotland. Har du varit på en skyltfabrik?
Jag har varit på skyltfabriken, ja.
En riktig skyltfabrik?
En riktig skyltfabrik. Jag ska lägga upp lite grann ifrån det här också på vår Instagram så får man se hur det gick till när jag tog fram er skyltar. Men jag ändrade mig i sista sekund och både bytte liksom innebörden på skyltarna, men också, eller budskapet kan man väl säga, men också att ni får dekaler istället för skyltar. För att jag kom på att ni kanske inte vill skruva i era ytterdörrar. Så då är det bättre att klistra upp dem så att de sitter där.
Mm.
Ja, det var just det som var problemet. Det vi vände oss emot.
Så vi själva uppsättningen upp av själva jombolaskyltarna.
Hur skylten skulle komma upp på dörren.
Men grejen är den att jag kände liksom när jag kom dit att jag ballade ur lite. För då fick man liksom gå upp till då de som sitter och jobbar med att ta fram layouter på skyltar och sådär. Så fick man liksom välja lite layout och sådana grejer. Och så när jag skulle säga till den här kvinnan vad hon skulle skriva på skyltarna så kände jag att jag kan liksom inte stå för att jag börjar blanda in jombolas eller paranoida drag och sådana grejer. Det som vi pratade om här i fredags då. För att du, John, skulle få en skylt som i stort sett handlade om, eller vad fan var det jag sa om den? Jo, att en stor jombola är en klintröst i en vegetarisk familj. Den gillade jag rätt mycket. Det var den jag hade bestämt mig för att köra på. Och Messiah, du skulle ju få en där det stod varning. Bakåtsträvande och teknikfientlig komiker med vissa paranoida drag bor här. Och så blev det inte. Utan jag ballade ur. Nej. Så. Du, Messiah, fick en varningsdekal då. Där det står varningstriangel. Och sen så står det världens mest engagerade pappa. Fint väl?
Ja, verkligen.
Men också en varning.
Bara inte folk menar att det är... Ja, precis. Bara att folk inte misstar det och förstår att jag har barn själv. Så att det är mina barn som jag engagerar mig. Att de inte tror att det är en sån som i USA när de sätter upp olika skyltar utanför sexbrottslingar.
Sexförbrytare.
Nej, men alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att du är en av de mest engagerade papporna jag någonsin har träffat. Kanske den mest engagerade pappan.
Kan inte stå lämna era barn hos mig?
Men då får man ju aldrig tillbaka dem sen, för de vill liksom inte, de inser ju att Messiah, du gör ju fan allt för din ungar. Det intrycket jag har fått i alla fall. Och...
Ja, precis. Det var faktiskt gulligt av dig. Tack. Bara sätt inte pappa inom citationstecken bara.
Nej. det är inte otypligt att det är dina barn som ringer under liksom våra sändningar och behöver veta var fjärrkontrollen ligger. Och du svarar alltid. Alltså jag skulle ju bara svara om jag hade fått liksom 5 samtal i rad och sms, SOS, SOS ring. Då hade jag svarat. Men, ja, men vi går över till Jans skylt då. Det här var faktiskt en lyssnare som skrev, och jag tyckte att det var så himla bra, så att jag tog hans förslag rakt av bara. Han heter Andreas Johansson och han skrev: hallå, angående skylttexten i dagens avsnitt så borde texten på Jans skylt vara: det är något som inte stämmer. Och det har du fått på din skylt. Det är något som inte stämmer.
Ja, perfekt. Det är också...
Men det är också lite obehagligt att ha det på sin
dörr. Ja, precis.
Alltså jag gillar den meningen, men inte kanske att jag vill alltså skylta med det då.
Ja, men jag tog bort här faktiskt. Det skulle vara här. Det är något som inte stämmer här. Men det tänkte jag att det är lite för creepy.
Du kan lägga till ordet här inne. Det är något som inte stämmer här inne.
Fan, gud, det är ju jätteobehagligt ju. Nej, det vill jag inte ha. Men, varför skulle jag sätta upp det på min egen dörr?
Nej, men jag har faktiskt gjort fler till dig. Så jag tänker att om du inte vill sätta upp dem på dörren, så kan du sätta upp dem på andra grejer där du känner att här är det något som inte stämmer. Så du har en uppsättning här med dekaler som du kan klistra lite vad du vill. Till exempel här med på...
Jag tycker den kan hänga kvar på Gotland. Om jag får välja vad den ska vara.
Och tack för att ni är glada för att jag åkte till Gotland och gjorde skyltar till er. Absolut. Varsågod. Det var så lite så.
Bra jobbat.
Jag är glad.
You are welcome.
Är det någonting som inte stämmer i jombolan idag kanske?
Jo, allt stämmer.
Är du säker på att allting verkligen stämmer där inne?
Eller nu när du säger det stämmer fan. Det är något fan som inte stämmer alls i den.
Spela vinjetten.
Kom närmare, kom närmare. Var inte rädda. Allt kan hända. Allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Ja, varje dag så är det något som inte stämmer och då måste du korrigera det genom 3 snabba knyck och sen känns allt så mycket bättre.
Va?
Vad ska du prata om idag?
Ja, nej, men jag ska prata om Markoolios avstängning från Tinder.
Va?
Har du hört talas om det här?
Nej.
Han gästade Helenius Hörna nyligen och då berättade han just det här. Vi kan väl lyssna på det.
Nej, men alltså det, just det här med singellivet. Alltså jag trivs att vara singel. Och det kan vara också för att jag blev avstängd från Tinder. Oklart varför, jag hade Tinder.
Vänta nu, oklart varför?
Ja, men jag har försökt att mejla dem. Men det är bara, jag får så automatsvar. Du har brutit mot våra regler och sånt.
Vad kan du ha gjort?
Jag vet ingenting.
Ingenting, säger han. Men det tycker jag låter märkligt alltså. För att Tinder ska liksom stänga av någons konstigt, så måste det ju varit något ganska grovt som Markoolio har gjort, eller hur?
Ja, absolut.
Alltså, avstängd från Tinder och de svarar inte ens när han är av. Så antingen tänker jag, antingen är det någonting han har gjort i själva appen, eller så har han gjort någonting på själva dejten han har gått på som har fått kvinnorna att liksom anmäla hans konto för att få bort honom. Markoolio säger själv här att han inte har gjort någonting, men det är ju ingen som tror på. Utan jag har istället här tagit fram 11 mer sannolika förklaringar till varför han har blivit avstängd.
11 stycken?
Ja, jag vill inte ta för många heller. Här kommer de då, så kan väl ni då liksom, ja, men tycka till om vilken som känns mest trolig. Är ni med på konceptet?
Ja,
absolut.
Kan det vara att Markoolio bara att velat ha sina dejter i fjällen? 2, kan det vara att han dykt upp på dejterna som Dr. Mugg?
Det är obehagligt. Det gör man inte om.
Nej.
Kan det vara 3, att han bara chattat i appen på finska?
Ja, det kan också vara kanske oväntat.
Ja, och obehagligt framförallt. Kan det vara 4, att han föreslagit att han och en match skulle ses i Orminge? 5, kan det vara att han har krävt att alla hans matchningar ska rösta på KD?
Du tänker att jag fattar vart du
är
på väg.
Ja, men det är, ingen vill ju bli liksom politiskt pressad så. Då kan man ju anmäla till Tinder att det här var lite, ja, det här gillade jag inte. Kan det vara 6, att han har hotat sina matchningar med att ta med dem till Riksmorgonsolstudion?
Det borde man bli avstängd.
No.
Kan han också ha föreslagit dubbeldejter med Roger Nordin och frisör Bobby?
Bra gäng.
Ja, i och för sig han Bobby verkar lite gullig i den där dokumentären. Ja. Det tror jag inte man blir avstängd för.
Nej, kanske. Okej. Okay. 8 då. Kan han ha dykt upp på dejter iförd kläder från Laila Bagges och Korosh klädmärke Coolai?
Ja, det där borde man faktiskt... Jag köpte en tröja en gång därifrån och... Nej, det gör jag inte om.
Vadå, de gör väl krämer? Det är väl Coolai gör väl krämer? Gör de kläder också?
Nej, jag fattar ju det sen. Det var ju jävla svårt att gå ut på. Det var ju någon hudkräm jag hade kommit.
Vi har alla gjort det misstaget, tror jag.
Vad tycker ni om min nya fina vita t-shirt?
Inte den där en kräm? Va? Jag trodde det var ett nytt hippt material. Om jag har tre förslag till då. Hittills känns det inte som att ni har fastnat för något. Kan det vara förslag 9? Att han efter dejten har frågat om tjejen vill följa med hem till Midgård.
Oh, ja, det är ju...
Ja, men det kanske man inte vill. Och då tänker man, var ligger det och sådär. Och då är det kanske bäst att anmäla. Två förslag till då. 10. Kan det vara att Markoolio bara ville ha sex om han fick göra finska rycket?
Oh. Men det gillar jag. Det är mitt favoritryck.
Okej, okej.
Alltså det är absolut 100%. Om han hade sagt det, då hade jag sagt, nu kommer jag hem till dig på en gång.
Sista förslaget här i alla fall. Varför Markoolio blivit avstängd från Tinder. Kan det vara att han har vägrat dejta någon som är född före Millennium 2?
Ja, mest troligt väl.
Tror ni på den?
Hur gammal är man då? 22?
Ja, max.
Under 22.
Och det kanske någon har tyckt var obehagligt att säga. Jag bara menar att så här, det finns ju minst 11 mer sannolika förklaringar till att Markoolio har blivit avstängd från Tinder än att han inte har gjort någonting.
Men hörni, på tal om att någonting inte stämmer, och ni har ju sagt ganska länge att det verkar som att någonting inte stämmer med mig och att någonting framför allt inte stämmer med Gotland. Eller hur?
Mm.
Ja, Gotland, men jag vet inte om jag har sagt att det är någonting som inte stämmer med dig.
Det är ju typ det vanligaste ni säger när jag berättar om någonting som har hänt i min familj eller min släkt eller någonting som har hänt på Gotland. Så är det ju liksom att vad fan pågår där nere. Och sen så, nu när jag kom hem i helgen så... började jag kika lite på min släktforskning, för att det gör vi ibland så där, man sitter och kikar i papperna och går tillbaka i linjerna och sådär. Och då plockade jag fram en bok som handlar om min farmors farfar Jakob Erlandsson, och han drog till USA, eller Amerika hette det då, och hittade guld bland annat som han liksom sen kom tillbaka till Gotland och köpte en gård för. Så han var liksom ganska lyckad på sin tid, men den här boken då som är liksom formad som en dagbok som hans egen son nedtecknade då. Där hittade jag liksom kanske beviset på vad det är med mig, med min familj, men framförallt med gotlänningar som liksom är lite speciellt. Och det här är då från när Jakob Erlandsson, min anfader, han var 12 år gammal, cirka 1840 skulle jag säga. Och det utspelar sig på Gotland. Jag kan läsa lite ur boken då. Den här heter Det gotländska vikingarvet, och redan där hör ni ju att ja, men det gotländska vikingarvet, gotlänningar kanske är lite mer vikingar än resten av Sverige. Och det var ju ganska så här vikingatätt fäste på vikingatiden. I alla fall, till den här texten. Mest intresserad var jag nog av jakten. Men det var ju inte precis utan faror. Ty min bror sköt en gång bort en av sina tummar. Och min bästa vän Grausne Mats sände mig en gång ett helt hagelskott i vänstra benet. Skadan var så allvarsam att far måste spänna hästarna för resevagnen och fara in med mig till sjukhuset i Visby. Foten var då svartblå och mycket svullen. Den såg så stygg ut att doktorn sa att benet skulle sågas av. Han brydde sig väl inte så mycket om en bondpojke, för att det skulle vara värt mödan att bassle bara för att rädda ett ben. Det var lättare att låta vaktmästaren såga av det och sen lägga på ett plåster. Under väntetiden föste man ut mig i förstugan där jag stod och grät. I detsamma kom ett par herrar på besök. Den ena hade tre ben, men jag förstod att det var en riktigt hög herre, för han hade breda guldband på kläderna. Varför gråter du, min gosse, frågade han och tog mig med handen under haken. De vill såga benet av mig, svarade jag. Han hade tre ben och han såg rörd ut, och jag tyckte att han fick tårar i ögonen. Det är väl inte så roligt att sapple på tre ben, kan jag tro. Och han sade, var lugn, min gosse. De ska ta med tusan åtminstone inte i första taget för såga benet av dig. Och det fingrar de inte heller, för den fina herrn med tre ben var landshövding Siderström. Mannen med tre ben, men inte med tre huvud, som man brukade säga om honom. Ja, det här var liksom en vanlig dag i min anfaders liv. Att han fick ett hagelskott i benet och sen fick han åka till sjukhuset. Och sen så blev han rädd då av den här landshövding Siderström som själv hade tre ben och som inte ville att den här lilla 12-årige pojken skulle få tre ben, och tvingade då sjukhuset att lägga om det där såret tills det läkte. När läkaren egentligen ville såga av benet bara. Vet du vad det är? Det händer mycket på Gotland.
Ja, men det är otroligt att det inte har hänt någonting på 100 år. Det skulle ju kunna vara lördag kväll i juli.
Nej, jag vet. Alltså grejen är den att min morsa sköt ju nästan ihjäl min morbror med en hagelbössa också. För att hon trodde det var ett luftgevär. Men ja, det är väldigt många som har vapen på Gotland, men ingen har vapenlicens. Det ska jag väl kanske tillägga också. Men jag bara tänkte att det här liksom går tillbaka i släktlinjerna. Det är liksom ett arv vi har med oss som liksom slår igenom tiden. Att gotlänningarna... vi är vikingar. Och det är kanske därför ibland de grejerna jag berättar låter lite märkliga. Men för oss är det verkligen inte det. Förstår ni?
Jag är ju lite ovan vid träben och sådär. Det är ju mest på film man har sett det egentligen.
Och att folk skjuter på dig.
Ja, det är också ovan. Speciellt min bästa vän som skjuter på mig. Du har ju aldrig skjutit på mig, John.
Eller din morbror.
Ja. Om det var så hans vän behandlade honom, så undrar man ju hur hans ovänner behandlade honom på den tiden. Det var ju... Jag måste tänka på. Så här, det var tufft på Gotland på 1800-talet.
Så här är det fortfarande. Och jag tror bara det att jag kanske bara är en viking av min tid. Kan det vara så?
Som jobbar med media?
jag for också från ön ut på äventyr. Hela vägen upp till Stockholm.
Men du har ju inga träben.
Nej, inte än.
Och inte trähuvud heller väl?
Eller jo, det kanske jag har. Jag är ju 100% Johan Persson ute på flyen.
Nu vet jag vem han påminner om. Han påminner om den här Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness. Då är det en kapten som spelas av Woody Harrelson. Han ligger alltid och sover. Han är berusad och packad in i hytten. Och sen ska de ha någon sån kaptensmiddag en av kvällarna. Och då måste det stå en kille och bara banka. Och så kommer kaptenen ut och... Så det tror jag, det är Johan Persson i den här kommande regeringen. Det är liksom en kille som egentligen bara vill ligga där på soffan och ta det lite lugnt. Men det ska man väl få göra även om man råkar leda ett parti samtidigt. Det mest positiva man kan ta med sig, vi ska tacka för oss nu och gå på måndag, sätta igång den här veckan. Hoppas ni får en fin vecka alla som lyssnar. Om man ska ta med sig någonting fint då ändå från den här regeringsbildningen, så var det ju kanske de här orden. Och det här värmer ju såklart en gammal kille i kostym som jag ändå är, att Ulf Kristersson har tagit influenser från den här podden. Så här sa Ulf Kristersson när han lämnade då efter pressträffen vad han skulle göra resterande fredag. Vi hörs imorgon. Att Kristersson lyssnar på oss, det hade jag ingen aning om.
Hur kommer du fira det här?
Ja, men det är ju fredagkväll, så taco, lite taco med eller utan barn, beroende på många som är hemma, tror jag verkar vara lämpligt.
Vi hörs imorgon. Hej då!
Hej!
Hej!
Podplay, en del av